Prostens dotter av Karin Juel, inläst av Anna Godenius för Saga. Första kapitlet. Redan klockan 4 på morgonen var det liv och rörelse i prostgården. Och över hela huset vilade en stämning som var mättad av oro och spänning. Man rustade sig för att ta emot biskopen ett par dagar. Det skulle vara svällande gästsängar och dukade bord, blänkande silver och bästa damasten, tjänstefolk i nystärkta förkläden och kjolar, krattade gångar och nyslagna gräsmattor. Ja, det var tusen ting som skulle ombesörjas. Prostinnan hade sovit oroligt. Ett par gånger under förnatten hade hon fått för sig att ungarna trots förbud givit sig ut till vakan på berget. Men de oformliga ojämnheterna under täckena i respektive sängar lugnade henne så att hon åter kunde krypa i säng. Och när de fyra ungdomarna fnissande äntrade stegen och klättrade in genom fönstret som stod väntande på glänt, då drömde prostinnan att biskopen höll tal på vers enkom riktat till henne. Prostgårdens yttre var långt ifrån vackert. Vad som ursprungligen varit gammal ren herrgårdsstil hade under årens lopp ödelagts genom de underligaste tillbyggnader här och var. En av dessa höjde sig i fyrkant som ett torn över huset, och i den låg paradiset. Ingen visste med säkerhet hur namnet uppkommit. Kanske var det på grund av några gamla bleknade målningar i taket, trädgrenar med frukter samt en naken kvinnogestalt. Så länge paradiset funnits hade det år efter år använts som adjunktens bostad, som han fick lämna ifrån sig då och då, till exempel vid visitationerna, då det ansågs vara det rymligaste gästrummet med en vid och vacker utsikt över byn. Den nuvarande adjunkten, Carl Alfred Solén, var alltså för tillfället utdriven av ängeln Gabriel i pigan Saras skepnad. Paradiset stod pyntat och färdigt att motta sin höge gäst, biskopen. Gårdsplanen låg nykrattad i solskenet när prosten kom ut på trappan vid sjutiden. Han pustade och torkade sig nervöst över pannan och kastade en blick på klockan. Om en kvart var det tid att fara, om han i god tid skulle vara framme vid närmaste skjutshåll, där han alltid mötte biskopen med prästgårdens egna hästar. Trappan knarrade bakom honom. Det var adjunkten som kom. Käre bror, god morgon. Har du fått kaffe? Inte. Elisabeth serverar det i salen. Ja, ja, du hinner väl med det. Jag ser att Johan inte är färdig ännu. Adjunkten gick in i salen. Vid bordet stod en ung flicka med en kaffepanna i handen. God morgon, sa hon utan att lyfta blicken och fyllde en kopp. När hon räckte den till honom såg hon på honom med ett lugnt men blygt uttryck i de mörka svärmiska ögonen. Tack, fröken Elisabeth, sa han och tömde den utan att sätta sig. Hon log och gick ut ur rummet. Adjunkten stod kvar och knaprade tankspridd på en pepparkaka. Hon är underlig, den här flickan, tänkte han. I nära 3 års tid har vi gått här dagligen tillsammans, och ändå tror jag det är första gången vi har varit på tu man hand. Hon är spröd och genomskinlig och tycks sakna ungdomens förmåga att ryckas med i entusiasm över någonting i livet. Endast när jag på kvällarna läser poesi för damerna kan hon låta arbetet sjunka i knät och med lysande ögon liksom dricka orden från mina läppar. Han väcktes ur sina funderingar över husets äldsta dotter av att prosten ropade på honom. Vagnen var framme och de båda herrarna tog plats. Bakom gardinen i sitt rum stod Elisabeth. Med blicken följde hon den bortrullande vagnen så länge hon kunde urskilja den skarpa axelkonturen till vänster om fadern. Så sprang hon ner för att hjälpa söta mor och mamsell att duka frukostbordet. I trappan stod Petronella. Trots att de var så helt olika förstod de dock varandra väl. Bett, sa Petronella och la smeksamt armen om systerns hals. Nu kommer det att bli ett förfärligt liv igen mellan söta mor och mig. Det är kläderna, förstår du. Hon sänkte rösten till en viskning.